I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Like a raven, it's time to get this party blazing.
Hej och välkomna till Pappapodden. Mm. Vad roligt att ni är med oss ytterligare en vecka. Det känns som att befinna sig i sån här kula som man har på djur som man skakar och sen så blir det snö. För att hela landskapet här utanför är täckt av en fin snö som jag tror kommer vara kvar dessutom om ni är stockholmare och lyssnar framåt måndagen den 6 december.
Jag tror att vi har väl ändå typ minst snö i hela Sverige om man får tro olika nyhetskanaler. Det verkar ju på västkusten uppe i norr. Norr är ju snö, men på västkusten har det ju varit helt galet vad jag har förstått.
Jag måste säga en sak som jag har försökt säga det först till Iris som tyckte det var det mest ointressant hon hade hört och sen till Sara som tyckte det var ännu mer ointressant. Så att jag har liksom ingen publik för det här glädjebudskapet och det är att det har ju typ aldrig varit en sån här lång, kall inledning av december någonsin. Och det här gör ju att alla snökanoner på varenda konstnäranläggning i hela Stockholm står ju på nu. Det tar ju ett tag, för först måste det bli tjäle. Så det krävs först några dygn minusgrader innan man börjar spruta snö. Sen måste man spruta snö i flera dagar. Och sen så kan man låta snön vila lite och sen så kan man sprida ut den och sen så kan man pista den. Och sen så får man skidspår som liksom håller hela säsongen och väldigt motståndskraftigt mot plusgrader också. För konstsnö är mer beständigt än natursnö. Och det här brukar ju hända någon gång i slutet av januari kanske. Ibland kan det vara ännu värre, ibland kan det vara lite bättre. Men det här är ju något exceptionellt. Att redan nu i helgen så kommer typ alla konstnärsspår vara färdiga.
Och det betyder ju att de kommer ju, som du sa, de kommer ju vara där nu. Så att nu är det
liksom... Ja, de är där till mars, april.
Så det är ju kul.
Och det här är ju den första gången som det är viktigt för mig att åka skidor. Eftersom jag ska åka Vasaloppet. Och jag har ju tänkt att jag kommer få åka typ två gånger i veckan till Högbobruk som är 2 timmar enkel väg och tillbaka mycket längre eftersom man hamnar i köhelvetet då oftast.
Vet du vad som är roligt också då?
Nej.
Att du och jag kommer ju åka, alltså då kommer du få ta liksom jävligt lugnt i Ågesta kommer du och jag åka 6 kilometer och dricka lite varm choklad och annat. Det kommer vara jättemysigt för oss.
Det låter underbart, dock det är inte ett konstigt spår så där måste vi vänta på natursnö så det kommer dröja. Så då hinner du öva upp din längdskidåkning.
Men det som är positivt är ju nu att det är snöat och att det kommer ju snöa mer i helgen.
Ja, men det finns absolut chansen att det kommer finnas några natursnödagar också i slutet av nästa vecka. Möjligen, det skulle vara otroligt. Nej, men så att det var kul, det kändes bättre att berätta för dig. Nej, men så det är liksom som att jag är typ välsignad, som att Gud strör sitt heliga ljus över just mig. Och min Vasaloppssatsning. Så det är jättekul.
Och vecka 18 är du i också?
Ja, precis. Det är 17 plus 0 idag. Så idag går vi in i vecka 18. Mm. Det är lite jobbigt det här. För att när Iris läser på olika sajter så är barnet jättelångt. 20 centimeter.
Va?
Och väger 250 gram. Men när jag läser i pappalogi så är barnet bara, vad var det nu? 13,5 centimeter. Och det här är för att jag kör... rump to crown length ett tag till. Men det verkar som att man har ändrat det där, att man går över lite tidigare.
Men för att fram till vilken vecka är alla foster lika stora?
Det har ju inte med rump to crown length att göra, men det är vecka 20. Det är därför man vill göra rutinultraljudet innan det.
Just det.
Men rump to crown length, det är ju för att benen är någon slags konstiga bihang först, som är som liksom två paddlar som sticker ut från underredet i princip. Sen så blir de mer och mer benlika, så att sen blir det ju lättare än vad det är i början att mäta från huvud till häl. Så att det finns någon slags övergång där, men den där övergången verkar på de mesta litteraturen ha blivit tidigare. Så det är ju lite irriterande för mig.
Och ja, sen men, så du vet ju vad vi säger om sånt.
Nej.
Det är bara jävla nymodigt tjafs. Det behöver man inte bry sig om.
Ja, verkligen. Alltså det finns ju en del sådana här nymodigt tjafs jag märkt. Till exempel samsovning är helt ute nu.
Aha.
Man ska inte samsova. Förut så sa man ju, alltså på min tid, back in the day, då sa man ju att om man inte är kraftigt drogpåverkad eller går på tunga mediciner eller liksom full, då är det safe att sova med barnet.
Just det.
Det säger man inte nu, utan nu säger man att spädbarnsdödligheten går upp som fan om man sover tillsammans med barn på befolkningsnivå. Nu kommer Rut, hon smyger. Du ska ha någonting i mammas garderob, du ska inte prata med mig. Nej. Stäng dörren sen då. Nej, men så det är lite saker som ändras. En annan sak är att jag är lite i min vecka för vecka i papologi, jag är lite försiktig och sådär modest. Att när jag skriver vikten så skriver jag vikten som är i början av veckan.
Just det.
I början av den vecka som man går in i, så jag liksom inte tar ut någonting i förskott. Men i de andra såna här guiderna, alltså då står det till exempel att nu är barnet, alltså vecka 17 plus 0, så står det nu är den 250 gram. Men det vet jag, det är ju precis i slutet av veckan. Så det är ju lite grann att typ öppna julkalendern i förskott. Men det är för till följd att när Iris berättar någonting fantastiskt, så får jag liksom spela ner det lite grann om jag läser då papologi, som är den här gamla förstockade boken som tycker att bebisen i magen är
pittorita. Är det liksom, papologi är för Iris vad Dick Sundervalls du skulle bli pappa var för oss liksom?
Nej, verkligen inte.
Hon bara, den där gamla boken.
Nej, den är progressiv, modern och ändå in i helvete bra, men den är lite mer, ska vi säga, kärv, pessimistisk. Den räknar inte, den håller inte på med några glädjesiffror och glädjekalkyler. Det är bara det. Och sen är det lite hippieartad att den förespråkar samsovning möjligen.
Så du förespråkar samsovning i papologi? Men om man har en sån här...
Jag förespråkar inte det, utan jag skriver om vilka råd som gäller kring det, tror jag.
Men de här, vad heter de då? De här som man hade, små madrasserna som man la bebisen i. Babynest, hjälper de till? Kan man samsova med babynest?
Det borde de kunna göra. Jag tänker det farligaste är nog... Sara, jag har ju... varsitt, det är för sig bra att det är varsitt, men vi har ju liksom enormt stora duntäcken sådär. Det är väl det farligaste, att man råkar, alltså att man kanske sover två personer med barn i mitten, och sen så har man ett täcke som man, stort täcke som man delar i en dubbelsäng, så drar man det över sig så att bebisen hamnar under.
Just det. Som jag minns när barnen var små, så var det ju det här att vi hade en spjälsäng med öppen sida, och sen så låg bredvid Lis sida på sängen, och sen så somnade Jojo respektive mannen där, och sen så när vi vaknade på morgonen så låg Jojo respektive mannen bredvid Li, för att hon hade liksom tagit upp och ammat på natten.
Det låter ju smart. Vi har aldrig kört, vi hade en spjälsäng en gång i för sig, vi har inte använt spjälsängar så mycket överhuvudtaget. Jag måste också tacka för alla gratulationer. Det har ju varit jättekul att gå ut med den här nyheten. Det verkar som folk blir väldigt glada. Sen så var det några som blev väldigt sura också. Ja, alltså som tycker, ja, men dels det här att det är liksom lite kanske äckligt att Sara har haft sex. Och sen så också att det är ju inte så jävla bra ur klimatsynpunkt. Jag gör ju en podd som heter Våra barns klimatpodden, och att sätta barn till världen, det är ju typ det sämsta man kan göra överhuvudtaget. Framförallt då i västvärlden, eftersom det kommer bli en unge som säkert, om du vet, kommer äta jävligt mycket mat och kanske i framtiden köra en bil och åka på utbytesstudentresa och språkresor och sånt där ju.
Ja, men skojar du nu? Är det folk som har kommenterat det på riktigt?
Nej, jag skojar.
Ja, men det hade ju varit... För att, men det där kan ju folk tänka, men det är ju sällan man hör talas om folk som, när någon faktiskt säger att de ska gravid, säger det.
Ja, nej, det har sluppit. Nej, folk verkar bli jätteglada, och det har varit jättestort tryck. bland annat så var det en person som hörde av sig som gick på ett av barnens förskolor back in the day. Alltså, nej, den gick inte på den hade barn på samma förskola som ett av mina barn. Ja. Jag ska inte säga vem, för jag skulle göra det så anonymt som möjligt. Och hon berättade att hon var 42 år. Jag hade ingen aning om att hon var lite äldre. För jag klippte bort det, tror jag, för det blev lite för lång diskussion i det här avsnittet om när du pratade om hur gammal jag var.
Ha! Du klippte bort det bara för att du tyckte det var jobbigt.
Nej, jo. Nej, jag klippte bort det för att jag ville att du skulle liksom framstå lite bättre dagar. Jag värnar om dig, alltså din legacy och sådär. Nej, men då handlade det mycket, eller det vi pratade om då som inte var med, det var ju att du tyckte att när du hade barn i barnomsorg, så tyckte du att det fanns föräldrar som var himla gamla, någon som har född 68, berättade du. Mm. Men jag tyckte precis tvärtom. När Iris började i skolan så fanns det en som var, vänta, han var typ 19 när han fick barn, så att han var väl typ 25 års åldern. Just det. Och så fanns det en som var över 50. Ja. Och jag tror jag pratade om det i podden till och med då, att det kändes som att så här, vi var typ samma. Jag, 52-åringen och 25-åringen, bara för att vi typ hade samma funktion. Ja. Och att det var så konstigt, för att 10 år tidigare så hade ju den där, alltså hur gammal var jag? Jag var väl själv då 33, och 10 år tidigare så hade ju den där 52-åringen känts otroligt gammal jämfört med mig. Men nu när vi hade, och jag menar, den där unga pappan hade typ kunnat vara mitt barn. Men nu stod vi där i skolkorridoren och var typ lika gamla, var min upplevelse.
Just det. Det har väl en del att göra med personen i fråga. Den här som jag menade som var född 68, han kändes ju också ganska gammal liksom.
Just det.
Så det kan ju vara, det kan ju faktiskt också vara, jag menar, age ain't nothing but a number.
Nej, som de säger. Men den här kvinnan berättade att hon var 42 när hon fick barn. Alltså lika gammal som Sara är. Och hon berättade om att hon känner sig som samma, men också delvis annorlunda. Och att det kan vara skönt, alltså att man, alltså att hon känner sig ofta lite mer chill än andra föräldrar när hon ska hämta från typ handbollen och hör deras snack om olika saker som de är oroliga för.
Ja.
Men det var fint att höra från henne. Sådär. Jag funderar också på så här hur åldern, alltså för det är ju på ett sätt så, alltså jag blir ju äldre än många andra föräldrar. Jag var ute och sprang med min vän Martin Sikorski i förrgår. Han är 43. Mm. Och sprang omkring med sin förstfödde son som är en liten bebis.
Just
som är väl kanske ett år. Så han var väl då 42-43 när han fick barn. Och han känns ju otroligt ung i det, och liksom har koll på alla bagaboo-vagnar och allting för första gången, och han har en lite yngre fru och sådär. Men för mig, jag blir ju typ så här gammal för att jag har det långa perspektivet på något sätt.
Just det.
Alltså att jag gjorde det för mer än ett decennium.
Ja, att du har liksom gamla förstockade åsikter om samsovning och annat.
Ja, precis. Att jag har hunnit utveckla sådana och kan minnas liksom när Britax fortfarande hette Brio.
Just
Go,
det.
Sådana saker. Det är speciellt.
Men, ja, alltså, du kommer ju vara både äldre och...
När du tycker att jag är fett gammal, så tröstar jag mig med. Dels att Sara är ju faktiskt 4 år äldre. Så hon är ämne. Jag har liksom äldre människor på hemmaplan.
Ja.
Och sen också att min svåger Johan,
ja,
han fick ju sitt första barn Alva, min systerdotter, när han var 2 år äldre än vad jag kommer vara. Och han fick ju, han har ju 4 barn nu. Och känns inte så farligt gammal. Så att jag har lite trösterika go-to-personer där.
Ja, men alltså... Jag kommer inte ihåg det här samtalet.
Jag tror att det kanske också att du känner dig så himla gammal.
Nej, men jag tror att, alltså, nu har du klippt bort en massa grejer, så att jag kommer inte ihåg vad jag sa och vad jag inte har sagt och så vidare. Men det som jag med risk för att upprepa mig själv då, eftersom jag fortfarande inte vet, det som jag tror är att det som man måste vara medveten om, alltså när du är nu kommer vara 39 när du får barn, och sen så 40 när barnet i fråga börjar förskolan och sådär, det är ju att det finns inte en jävel, alltså jag tror att de här personerna som du pratar om, som när du sa så här, ja men vi var där samlade och vi var alla samma mål, jag tror att är du liksom 27 och inte har liksom föräldrar som är födda på 40-talet och är en lillgammal själ som du är, så kommer de tycka att du är äldre. Och man gör ett misstag om man inte är medveten om vad andra hur andra ser på en. Alltså att liksom att man inte, det värsta man kan göra är liksom att sätta på sig en keps bak och fram och bara, tjena kids, jag är en småbarnsfarsa precis som ni. Det är väl lite mer det jag är ute efter, att det liksom är
Men är du orolig för det då? Eller jag kommer väl
jag
alltid
blir orolig
vara
nu när du liksom pratar om dig själv som att du är liksom världens yngsta pappa som liksom kommer glida in med rippad kropp och liksom fräscha ideal och en liksom oskuldsfull uppsyn och bara
fräscha ideal hoppas man väl ändå att man ska ha.
Ja, det är det med samsovning, det är ju jävla osäkert alltså.
Men sen är det så här också, en annan käppest är att de flesta föräldrarna, både Iris kompisars föräldrar och Ruts kompisars föräldrar, är ju typ 10 år äldre än jag.
Ja. Alltså det är väl det som är, att det är inte så konstigt att få barn. Men jag vet ju att Jojo
är 7 år äldre än de flesta. Det är, medianen är väl att folk är 7 år äldre än jag. Men det är ju folk som är mer än 10 år äldre än jag också.
Jojo har ju en hel del klasskompisar, alltså där det är liksom, där han som är då i första barnet, det vill säga. Alltså,
ja, just det.
Och då är det ju... Då är det ju en del som liksom kanske nyss har fyllt 30 eller är liksom 31-32. Och de är ju... alltså det är klart att vi pratar och umgås och så här. Men jag märker ju att de... att de är... att de märker på, att jag är 10 år äldre liksom.
Mm.
Även om det liksom inte är någonting som är ständigt närvarande så att säga. Men jag vet inte vad jag vill säga med det här.
Det måste bli bästis med just dem heller. Eller det kanske inte spelar så stor roll.
Nej, det spelar verkligen ingen roll. Men kul är det i alla fall. Vecka 18.
Men vet du, det var någonting mer jag skulle säga om just den här grejen. Mm. Vad fan var det? Jo, men en annan sak som jag ju tror väldigt mycket, det är ju att det kanske är någon slags förhoppning, men jag tror ju att det är lite av en föryngringskur att skaffa barn. Alltså man tänker ju ofta tvärtom. Alltså instinktivt kanske man tänker tvärtom. Jag minns till exempel när jag var föräldraledig med Rut och hon inte kunde sova på nätterna. Och när det var som värst, jag var som behövde sömn som mest, så kunde inte jag somna på dagarna som jag alltid kan annars. Så därför så känner jag mig sjukt sliten. Jag började få mina första gråa skäggstrån och jag hade helt magnifika påsar under ögonen och sådär. Då kan man ju tänka att så här, att få barn gör att man åldras väldigt mycket. Men det har kommit ut på andra sidan. När jag var för några veckor sedan med mina syskonbarn i Aspudsparken, så märkte jag ju att det också på ett sätt är en föryngringskur. För att som äldst blir man ju av att ha barn som är 8 och 11 år gamla, som klarar sig typ själv, att aldrig vara en lekplats och behöva stå i en obekväm ställning, om du fattar. Ens kropp blir liksom väldigt bekväm.
Vadå, du menar att man är äldre då än när man har typ vuxna barn?
Nej, vuxna barn, då blir man ju ytterligare.
När
man har små barn så tvingas man ju att vara ung.
Man
tvingas krypa in i någon trång rutschkana, man tvingas klättra och hoppa och springa och sitta i små gungor och sådana där grejer.
Mm.
Min läromästaren där är ju Måns Herngren.
Just det.
Som jag intervjuade nyligen, som är väl en bra bit över 50. Mm. Och som har en småbarnskull. Och som, han är ju ett unikum. Men han ser så jävla fräsch och snygg ut.
Men det här är ju inte liksom bortklippt. För det här har vi pratat om. Måns Herngren har vi pratat om. Och det var inte bortklippt överhuvudtaget.
Nej, men det pratade vi nog inte om då, utan tidigare, när jag nyligen hade intervjuat honom.
Ja.
Om den föryngringskuren.
Yes.
Fan, det här kändes inget bra. Det kändes som att jag var lite defensiv. Alltså jag erkänner ju att jag kommer ju vara gammal. Alltså jag kommer ju vara äldre än vad jag förra
gången. Jag tycker att det är väldigt roligt att du pratar så väldigt mycket om det här med att du kommer vara ung och att det är föryngringskur och så. Det känns ju också som att du liksom försöker upprepa ett mantra för dig själv.
Ja, kanske. Jo, men så kanske det. Jag kanske är livrädd för att det ska stämma. Men att jag kommer vara gammal. Så kanske det.
Du har liksom upptäckt den heliga graalen, hoppas du.
Ja, precis. Men jag tror det är ett krummelurpiller. Det tror jag faktiskt. Men jag tänkte berätta om min hjärna nu lite grann.
Mm-hmm.
Jag jag ska göra en så jävla ovärdig grej.
Jag vill bara säga det. Jag tycker ju inte att du är en gammal förstockad man. Men å andra sidan...
Vad du tycker ju.
Men å andra sidan, mina åsikter, de ska du ju bara stoppa upp i någons arsle. För att jag är ju själv lika gammal som du. Till och med äldre. Och är
Nej,
ju
liksom... du är inte lika gammal som jag. Du är en annan generation. Jag är ju millennial. Du är ju född på... Jag såg det någonstans. Det var någon som skickade. Vi pratade om din ålder i Spring snyggt. Att du,
jag är väl precis på gränsen mellan X, typ? Jag är precis på gränsen mellan generation X och millennial.
Nej, du är generation X definitionsmässigt. Men, ja, men gränsen går vi. Ja, är det 80 som är gränsen? Ja,
så att det, jag är ju sådär precis på gränsen.
Ja.
Nej, men ja, precis, men då, det, det gör ju att mina åsikter blir ännu mindre värda, eftersom jag är liksom...
Nej, men alltså, jag lyssnar ju alltid på dig. Du är ju en gammal vis man liksom. Det är klart att erfarenhet trumfar ungdomlig vitalitet och sånt.
Ja, så är det ju. Om det, förutom i löparspåret.
Nej, men sen också, vad fan, det är ju intressant att lyssna på dig också, för att du ja, men du har ju levt småbarnsliv fram till typ nu.
Mm. Om vi, innan vi går vidare, så kan jag säga så här att jag just nu tycker jag är den värsta tiden, för att Jojo är liksom inte den här gulliga 2-3-åringen som springer runt och bara sprider glädje. Alltså, det är klart att han gör det, men du förstår vad jag menar. Alltså, när man har den där men han är inte heller som en manne som klarar sig helt själv. Alltså manne, du vet, man kan ju liksom så här: jag och Li åker in till stan, går på restaurang, går på klubb, vi kommer hem imorgon, vi ses. Alltså så skulle man ju kunna göra med manne, om man ville liksom. Men det kan man inte göra med Jojo. Och Jojo kräver ju också mycket mer liksom stimulans. Om det är en lördag, det är som manne, det är ju så här, det var ju länge sedan det var en grej att han skulle liksom sysselsättas på något sätt. Men som nu i lördags, när jag och Li skulle rensa i källaren och sådär, då var ju, och Jojo inte liksom hade någon, alltså när det inte bara det händer ingenting automatiskt, då måste man så styra upp någon typ av date för att han ska ha någonting att göra. Och då när det kom hem en kompis till honom som är lika gammal, då blir det jättemycket konflikter hela tiden, för att när de är 6 år och liksom så är det så här, så börjar de tjafsa om saker, vilket ju, det känns ju väldigt avlägset med manna att han skulle ha en kompis över och de, om man skulle behöva gå in och typ så här, för att de slog varandra. Förstår jag vad jag menar? Alltså sånt där, och där tycker jag är, alltså det är liksom det sämsta av två världar. Alltså han är inte längre den här, gud vad jag, alltså jag älskar honom to bits and pieces, men han är inte längre den här gulliga 2-åringen som bara går runt och sprider glädje, men han är inte heller den här självständiga 9-10-11-åringen som liksom, som man kan låta vara, utan han är någon slags blandning mellan de där två. Vilket ju...
Ja, men det har jag tänkt på mycket, för att alltså för det är ju på helgerna nu, så är det ju, det är alltid barn som sover hos oss.
Ja.
Och då har jag tänkt på hur liksom trevligt och okomplicerat jag tycker det är när någon säger att jag ska ha 2 kompisar ikväll, eller ja, ibland kan det bli liksom 3-4 barn som sover över här.
Ja.
Och att jag tyckte att förr så var det så jävla jobbigt liksom, bara att en person skulle sova över kändes som någon slags dödsdom liksom, att just då var det, typ den fredagen förstörd.
Mm.
Och det är ju dels såklart att i begynnelsen så bodde vi ju mycket mindre, så att man var liksom precis, det var som att man sov tillsammans med den här kompisen i princip. Men sen så är det ju också att de behövde, man behövde underhålla dem. Det kunde komma hem barn också som så här: Rut var dum mot mig.
Ja, eller som bara... eller barn som inte vill typ leka. Och så här, men, ja, men okej. Och så blir det som att jag måste sitta med ett barn och typ lägga pärlplatta medan typ Jojo gör någonting annat. Och man bara, men vad är det här för lose-lose grej? Jag skulle gå ner i källaren. Ja,
det var liksom... riktigt jobbigt. Ja. Och sen också så skulle man liksom trösta någon som var ledsen när jag skulle sova, och sen så kanske man skulle ringa någon förälder när man gav upp liksom vid klockan 1:30.
Ja.
Så det var ju helt annorlunda. Nu för tiden så är det ju bara att det är liksom lite folk som har kul. Det enda som jag kunde känna nyligen, det var att det var jobbigt när de blev så stora så de ville vara vaken längre än jag.
Ja, men så är det ju alltid.
För att då är det ändå så att man kan bli störd i sin sömn. Men nu kör jag med öronproppar och så här ögonbindel. Så nu märker jag ingenting. Jag är som en mullvad på natten.
Jo, men, jag tycker att det är skitjobbigt. För att de... man liksom så här, nu går jag och lägger mig. Och sen så... jag missuppfattade det. Jag trodde att du menade att du var tvungen att vara vaken lika länge som dem, men det var mer att de störde dig så att du inte kunde somna.
Nej, men att det var svårt att somna om man hörde barn som stojade.
Men en sak som jag undrar, ni har ju 2 plan. Är barn när de är hemma, alltså även då Iris kompisar, håller de sig liksom på något, är de på Iris rum? Är de någonstans där de liksom, eller är de över hela jävla stället?
Iris är ju mer på hela stället än vad Rut är.
Ja.
Alltså, Ruts kompisar, de håller sig väldigt mycket på hennes rum. Och Rut också. Iris kompisar är väl mest på hennes rum. Men däremot så, när vi brukar ju så här kolla på en film och erbjuda, alltså jag och Sara brukar ju typ så här bestämma film i samråd med barnen och typ ha, att vi hänger allihopa.
Ja, ja men det är ju en sak.
Sen har ju både Iris och TV har ju stora, Iris och Rut, så är Iris och TV.
Ja, det gör du. Men jag förstod alltså, vad du menar.
Alltså, det är ju ganska alarmerande att jag inte kan prata. Alltså, de är verkligen gamla, man ska säga. Iris och Rutan TV, så säger man Iris och TV. Alltså, det är...
Men det är alltså Rutan. Jag tror... Iris och TV-rutan. Alltså, det är liksom TV-rutan.
Alltså, jag tror att bara det här kan leda till att SOS kan så här tinga barnet i magen. Så här, det där barnet ska han inte ha någonting att göra med för att han är för gammal.
Jag har ju SOS på andra, tråden här. De är
ja, jag tror det är rätt kört för mig.
Men hörru, alltså, jag måste
de
fråga
har,
dig
de har TV-apparater på rummet, så vi, ibland kan ju de känna så här, men vi vill köra vår egen. Men oftast så uppmuntrar vi, framförallt Sara om man ska vara helt ärlig, till gemensam filmkväll på nedervåningen. Mm-hmm. Vi kanske kollar på Titanic, nu senast gjorde vi det. Det gör vi rätt ofta. Och sen så fortsätter festen i barnens rum efter den gemensamma filmtittningen. Och då går jag typ och lägger mig med mina öronproppar.
För det här tycker jag är intressant. Nu har ju vi bara ett plan, men barnen har ju ändå rum. Alltså så är det ju.
Ja.
Och de är ju, Jojo kan man ju liksom, han är som sagt 6 år, det är lite som, han är som han är liksom. Men Manne, alltså när han har kompisar här, de är ju alltid där vi är. Alltså du vet, om man bara, men du har ett eget rum, men de sitter och spelar på sina mobiler typ i soffan. Alltså du vet så här.
Vad mysigt.
Nej, det är inte mysigt, för att det låter för jävla mycket. Och så är det så här, och så säger man...
Det är annorlunda om de vill göra sin egen aktivitet. Det är ju inte Titanic då.
Ja, ja, visst, verkligen. Och det är som att man själv, jag har ingenstans att vara då. För att jag menar, som vuxen har man ju inget eget rum på det sättet. Visst, jag skulle kunna gå in och sätta mig på kontoret. Men det känns ju väldigt mycket Olof Lagerkrantz att gå in och sätta sig på kontoret.
Ja, men vadå, Mannes kompisar gillar, och Joels kompisar gillar inte På spåret, eller?
Nej, alltså det är helt sjukt. Men ja, hur som helst. Och då är det så här, det som är konstigt nu är att, så här, att det är fortfarande inget alternativ för Manne att gå in på sitt rum. Utan när jag säger så här, ni måste gå ifrån, jag försöker kolla på TV här, det är för mycket ljud. Då går de in och lägger sig på våran säng och fortsätter liksom sitt lanande. Så att det liksom är, det här rummet, det är mer som ett liksom museum över... Ett museum där man aldrig är. Alltså sen han slutade spela PlayStation, så är det som att han är aldrig på sitt rum längre, om han inte sover. Och det är ju absurt. Jag tycker att det är sjukt.
Ja, men särskilt med Manne, för jag upplevde att han var så otroligt mycket på sitt rum förut. Jag kunde ju vara hemma hos er och så fick man inte träffa honom en enda gång. Ni ställde typ ut en matskål utanför hans rum, och sen så kom man, när han visste att det var säkert att ingen var utanför, kom han då kanske åt lite ur den typ.
Ja, nej men typ så är det. Alltså, så var det ju. Och då satt han ju framför TV-spelet. Men nu är han ju aldrig där inne. Så att, ja.
Ja, men det är väl ett otroligt sundhetstecken. Men jag fattar vad du menar. För att jag kunde ju uppleva liksom förut att när ska Iris upptäcka att hon har ett rum som man kan vara i?
Mm.
Men nu tycker jag att hon har börjat vara där ganska mycket och typ lagom mycket. Och så.
Ja, men framförallt
man vill
om man ska ha barn
ska vara där jämt.
Om man ska ha kompisar som sover över, då tycker man ju så här, ja, men då kan ni väl liksom, då behöver ni inte vara över hela lägenheten liksom.
Ja, om man, i alla fall om man inte ska, alltså,
ja, om man ska titta på en film ihop, det är ju självklart, det är ju jättemysigt. Ja. Alltså det är ju så här, alla gör samma grej tillsammans. Det är ju en sak, men när alla sitter med varsin skränande TikTok respektive vad det nu kan vara, de spelar eller liksom låter.
Nej, men det är inte okej. Nej, men det där känner jag också, när de sitter och tittar på, när de har liksom så här någon YouTube på TV:n där nere och titta på TikTok samtidigt, så blir jag förbannad.
Ja, det är väl kanske framförallt ljuden, för jag menar, sitter de och tar fram sådana moonsand eller håller på med några liksom pärlplattor eller spelar något spel, alltså det är väl liksom så här, ja men det är fine, då får ni vara för då är det liksom barnröster. Men sen är det väl så där också att de är ju liksom pojkar på det sättet att de hela tiden slåss. Alltså, och liksom, ja, liksom spelar fotboll och liksom springer runt och bara låter.
Om vi får en pojke, då kommer jag knipsa honom direkt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här var ju roligt när vi smsade häromdagen, för jag tror ju att du kommer få en pojke. Och när jag sa så här, jag tror att du kommer få en grabb. Och du sa, jag kommer aldrig kalla honom för grabb eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt ordalydelsen. Och att det skulle vara så himla roligt. Tjena grabben. Ja, men det är bra grabben.
Ja, men jag har alltid tänkt på det när du har refererat till, för du har alltid, om folk frågar, har du några barn? Så brukar du säga, ja, jag har två grabbar.
Ja.
Så jag har alltid tänkt i mitt stilla sinne, liksom, är det ett konstaterande av faktum att han fick två grabbar? Eller vill han att de ska vara grabbar?
Men jag vet inte vad grabb för mig är, grabbpojke. Det är bara ett ord.
Ja, jag tycker att
precis som att man säger tjena.
Jag tycker det är mer laddat än så.
Ja, jag vet inte.
Men du, för dig kanske det är mer liksom att du är en typ söderkis.
Jag tror då, och då mer heter att det är dialektalt.
Grabb eller tjomme.
Jag tror att det är mer dialektalt än, än någonting annat faktiskt. Jag har aldrig liksom lagt någon värdering i det. Så, utan att det
nej,
är...
för mig finns det någon slags laddning. Men jag var ju typ som en pojke som... Alltså det blir ju speciellt för mig med hela pojkegrejen såklart, eftersom jag var en pojke som passade så dåligt in i hela pojken.
Men det var väl också skillnad, alltså det kanske inte var så många grabbar på Adolf Fredrik. I Skogås där jag gick, där var vi grabbar. Det kanske är det som är den stora skillnaden.
Jag upplevde nog att det var mycket grabbar på Adolf Fredrik också, alltså.
Ja.
Eftersom jag känner mig så liksom vilsen i den där grabbigheten ju.
Ja, det är tufft. Jobbigt för dig.
Ja. Nej, men
jag du är ju mer grabb idag än vad du var förut.
Ja, men det kom väl, alltså det har väl varit någonting som man har kunnat följa i den här podden. Att från början så kunde jag liksom inte riktigt på ett självklart sätt prata med alla vuxna män. Men sen så började jag med, alltså jag började röra mig i manliga miljöer och få en del intressen som många män delade. Och sen, alltså det var en utvecklingsresa. Nu har jag ju många manliga kompisar och skriver med män på Instagram och sådär.
Men kommer du liksom, om du får en grabb, kommer det liksom
det
då...
Det kommer jag inte få.
Men kommer det bli då, eftersom du är en grabb idag, kommer du liksom ställa om då? Så att du liksom, kommer du sluta springa och styrkelyfta och liksom mer bli en liten pojke då? Och liksom för att om du är som här nu, och tänk om din son ser upp till dig och blir liksom en grabbig grabb och bara håller på och ska springa fort och utmana sig och liksom hoppa högst och allting, åka Vasaloppet och
jag tycker inte att jag är särskilt grabbig, helt ärligt.
Det beror på.
Men det där är ju en jättesvår fråga som jag funderar på. Vi kommer få prata om det. Vi kan inte bränna ut allt det här typ nu, första avsnittet är öppet att vi väntar barn. Men en sak som jag har tänkt på, det är ju det här med alltså som vi har pratat om i den här podden, om att man vill ge barnen alla möjligheter och man vill bryta upp alla könsrollsbojor.
Ja.
Det är den ena föräldrauppgiften, att skapa ett bättre samhälle där alla får plats.
Just det.
Och den andra är att man vill att ens barn ska passa in så bra som möjligt. Och i det här passa in så bra som möjligt, jag har tänkt på så här, en grabbig grej som man nästan måste kunna som pojke. Och som jag fortfarande är helt totalt värdelös på. Det är ju, eller som grabb då, med Nisses språkdräkt. Mm. Det är ju att spela fotboll. Alltså, man gör ju sin pojke en tjänst om man sätter den i någon fotbollsskola och spelar fotboll med den. För att, som jag har märkt med mina systersöner, så är det är ju ett sätt att träffa vänner. Alltså om man är en pojke som är hyfsat bra på fotboll. För det har också motsatt effekt om man är dålig på fotboll. Då blir man istället mobbad och typ de kissar i ens skor och sånt där. Men om man kan spela fotboll så kan man liksom gå omkring med sin boll på vilken typ offentlig strand eller park eller lekplats som helst. Och sen så få ett kompisgäng sådär.
Ja.
Så att det är typ som att det var för adelsflickor att spela piano på 1700-talet.
Ja, men har du haft samma liksom dubier kring att sätta dina barn på gymnastik och sådär? Som då, om det som är ganska tjejigt kodat, om du förstår.
Ja, det har jag ju. Ja. Alltså att jag har... gymnastiken blev ju dock tjejigt kodad ganska sent.
För Jojo var det ju jobbigt. Han gick i gymnastik. Han tyckte det var tråkigt för att det var ju inga killar där. Han var ju ensam kille.
Okej. Ja, nej men det var de första åren så var det ju lika mycket pojkar som flickor. Men jag har absolut tänkt på det, för att det är ju samma sak. Det är ju samma sak där, att liksom att göra rondater och mjukisar och så är det kanske är lite annorlunda, för det skulle nog imponera på pojkar också om pojkar gjorde det liksom. Men jag har ju tänkt på att mina barn liksom är så mycket i typ könsseparatistiska miljöer. De har hållit på med konståkning och gymnastik. Dans. Dock i och för sig, dansen är nog street dance. Där är det nästan lika mycket pojkar. Men på Iris går ju en förening som heter Solflickorna hette den förut. Och det finns ju inte... alltså av 1000 så kanske det finns 2 killar liksom.
Ja, har man ju nästan något gamla namnet.
Ja, precis. Nej, men jo, men så det jag tycker det är en knepig grej, de där olika föräldrauppdraget uppdragen att
jag har liksom slutat tycka att det är knepigt och mer koncentrerat mig på att de ska överleva och bli schyssta människor. Alltså det är det jag har kokat ner till för mig.
Ja, jag kanske kommer dit också.
Ja, herregud.
Vi får se. En sak som jag tänkte berätta är att efter det här så måste jag hasta iväg till Huddinge. Huddinge centrum, Sjödalstorget.
Mm.
Sjödalstorget, där tog min näst äldsta syster Moa en gång emot pris av Ernst Brunner. För hon kom 2:a mitt i Huddinges novelltävling.
Åh, herregud. Ja. Ernst Brunner blev imponerad av mig när jag var 17.
Jaha, varför då?
Han var föreläste på vår gymnasieskola och jag ställde ju många liksom frågor. Du vet ju hur jag är och min relation till den generationens män och läsa de böckerna och så där. Kunde jättemycket om Koxgatan och sådär. Han tyckte det var så fascinerande att liksom så unga personer kunde liksom ha intresset för hans, ja, för hans litteratur och så vidare.
Ja, roligt.
Sen gjorde jag ju lumpen med hans brorson.
Jaha, som hette vad då?
Maffe. Manfred.
Jaha, ja, kul.
Han var en riktig grabb.
Jag kan tänka mig. Jag ska till SE-banken för att häromdagen så fick jag en ny telefon.
Ja.
Och då skulle jag skaffa en nytt bank-ID till den.
Mm.
Och då hade jag fullt. Jag hade liksom 3 bank-ID till olika devices.
Mm.
Och då raderade jag mina 2 äldsta bank-ID.
Dumt.
Det visade sig vara dumt. Mm. Alltså det var ju som man tänker att man ska göra. Men det var fel för att det nyaste bank-ID, det var till en telefon som inte fungerade.
Mm.
Och sen så visade det sig, på SE-banken har man något som heter en Digipass. Men den var så gammal så den funkar inte. Så att min lilla manöver gjorde att jag behövde, nu för tiden måste man boka möte på banken. Man kan liksom inte bara gå in, drop in. De har ingen drop in längre. Och så måste jag åka till Huddinge som ändå är rätt långt bort för att gå till det närmaste. Och det här känns lite som liksom story of my life. Alltså mitt liv är ju väldigt mycket att jag är Petsson och pannkakstårtan.
Petsson Core. Det är inne nu bland kidsen. Det måste du ju hänga med i nu, du som blir gammal. Det är mycket Petsson på Instagram.
Det är det?
Ja, det har blivit värsta grejen. Att alla, jag vet inte vad de heter, generationen efter dig, på Instagram lägger ju upp bilder från Petson, och så kallas det för Petsoncore. Och så ja, att alla älskar Petson.
Ja, vad bra. Ja, men då skulle de älska mig, för jag lever ju mitt liv som Petson. Alltså, pannkakstårtan är ju att han ska göra en pannkakstårta, men han stöter på olika hinder på vägen. Alltså, han måste typ öppna något förråd, men då måste han ha nyckeln, och nyckeln är på taket, och för att komma till taket så måste han stegen, och stegen hos tjuren, och för att distrahera tjuren måste han fixa en grammofon spelare och sånt där.
Ja, du vet.
Ja. Och så är det väl lite för mig att om jag ska försöka lösa en uppgift så uppstår det alltid nya uppgifter. Mm. Känner igen mig väldigt mycket. Nemo Hedén, vet du vem det är, va?
Japp, det är Jockibois gamla polare från Kungarna från Tylösand. Han har en podcast som heter Nemo söker en vän.
Exakt, och han har också Beroendepodden som jag har varit med i tillsammans med Magnus Hedman också.
Okay.
Väldigt bra. Alltså, han är ju också nykter och drogfri och sådär.
Mm.
Men var det verkligen inte innan han blev det?
Nej. Jag förstår. Ja, det vet, känner till.
Ja. Han skrev att sen han flyttade till, jag tror det var Östberga för ett år sedan, så han köpt 3 stycken nya cyklar.
What?
Och ja, för att dels har han glömt att låsa cyklar.
Mm.
Och sen så har han bara liksom glömt typ vad han har ställt dem. Eller tappa bort nyckeln och sånt där. Gjort som har gjort att han måste köpa nya cyklar hela tiden.
Okej.
Och han skrev att det är så det är att ha ADHD.
Mm-hmm.
Att det blir, alltså, en sån enkel grej som att liksom ha hand om en cykel blir någonting jättesvårt.
Ja.
Och nu tror inte jag att jag har ADHD, men jag känner igen mig i det att saker som verkar så enkla för andra som bara flyter på är så jävla svåra för mig.
Just det.
Alltså, som till exempel om jag ska fixa ett bank-ID så innebär det att jag måste åka till Huddinge. Eller alltså varje morgon också när jag sätter mig och ska jobba, så är det ju såna här grejer som har med barnen att göra. Alltså, ibland så har jag antytt i podden att när småbarnslivet är över så blir det liksom lätt och man träder undan och liksom får mindre att göra med sina barn. Och det stämmer ju på ett sätt, men på ett sätt stämmer det verkligen inte, för det som har kommit är ju alla träningar och meddelanden som rör träningen. Att man numera ska tacka ja till alla träningar och tävlingar som barnen ska vara med i.
Ja.
Det är liksom en mailskörd med bara tacka ja till träningar, och sen så ska man tacka ja till matcher. Om jag ska tacka ja till en match, då måste jag ju så här börja undersöka, kommer Rut kunna vara med på den här matchen? Och det tar liksom skitlång tid. Och sen så är det någon som har mailat om att ska vi inte börja sälja ullmaxkläder i laget eller i skolan, och sen stearinljus, och det, alltså det är liksom ett halvtidsjobb för mig att fundera på de här sakerna och kolla i almanackan och sen tappa tråden och kolla Instagram. Och sen har det gått liksom 2 timmar när jag har suttit på de här sakerna och jag har tackat ja till 3 träningar och fortfarande inte riktigt kommit på hur vi ska göra med Ullmax och ljusförsäljningen.
Men får jag fråga, alltså, känner, jag liksom du också, känner du också när du väl har gjort det där en falsk känsla av att du faktiskt har varit lite duktig?
Ja, men det kan jag göra om jag för ovanlighetens skull är duktig, men ofta så har jag liksom inte riktigt kommit till något avslut med alla de här sakerna.
Nej, för det är ju, de liksom det är ju dåligt kvar. För jag kan verkligen känna att så här, vi säger att jag har ett beting att idag ska jag skriva det här eller så där. Och sen så har jag på morgonen då fram till lunch gjort olika sådana där mer hushålliga sysslor. Då kan jag, och har avklarat det, då kan jag ju uppfyllas av en känsla, en falsk känsla av gud vad jag har varit duktig idag. Och sen så bara, fast jag har inte gjort någonting som har på något vis genererat några pengar till den här familjen, eller har liksom, utan jag har typ vikt kläder och svarat på ett mail från en fröken.
Ja, nej, men absolut, när jag lyckas med det på ovanlighetens skull, då är det ju liksom absolut så. Och så där var det ju alltså, i min tidiga frilanskarriär, då fick jag ju aldrig någon mail i princip, utan, men då räckte det att jag liksom gjorde riktigt fint i köket och pantade skogen av burkar.
Just det.
Då tyckte jag att jag hade varit otroligt duktig liksom.
Mm.
Nej, men, och också så här, i tränargruppen som jag är med i på friidrotten, så är det liksom så jävla lätt för alla andra tränare att bara vara inne och skriva där i WhatsApp liksom.
Ja, jag fattar. Mm.
Men för mig så krävs det någon slags kraftansträngning. Jag vet ju att de är liksom så här superhöga typ Norden-chefer i väldigt avancerade verksamheter.
Ja.
Och de kan då liksom så här, ha utrymme för att göra någonting med friidrottsplaneringen samtidigt som de hanterar 50 banker typ.
Ja, jag vet, alltså det är så sjukt. Alltså, jag fattar, där är jag ju på din sida.
Jag borde ju vara bäst på det liksom, eftersom jag ändå har mer, alltså mindre krävande arbetsliv än många andra.
Nej, men jag förstår inte liksom, när man, när, hur man, hur folk gör för att hinna med sådana där vanliga vardagsgrejer. Alltså jag tycker att det är ju omöjligt alltså.
Jag tror att det måste vara det här
att man är sämst. Du och jag är sämst tror jag. Jag tror att det är mycket, har mycket att göra.
Absolut så är det så, men det är ju det här att ha många bollar i luften som efterfrågas i många så här anställningsintervjuer och så.
Mm.
Jag är väl liksom sämst på att ha många bollar i luften, och mitt liv har ju tvingat mig att ha extremt många, alltså jag jonglerar alldeles många bollar och alltså för det är så många olika, alltså det är väl att jag har ju så många olika arbeten som ändå är rätt så olika varandra. Jag gör olika arbeten med olika människor. Jag är liksom i flera olika branscher, så då det blir som att en sån här extra boll blir ju lika tung som en viktig stor arbetsboll på något vis.
Ja,
alltså, för sig, ja, alltså de här Norden cheferna för viktiga verksamheter, de har ännu fler bollar.
Ja, men det var det jag tänkte. Alltså, jag tror ju att både du och jag har färre bollar än vad många av dem har, även om det liksom.
Ja, verkligen. Nej, jag är bara.
Nej, men jag tror att man får. Jo, men jag tror att det är så här, att det där är nog någonting som, kan jag tala för dig då, men jag tänker att som man måste omfamna hos sig själv. Alltså att det liksom är så här, man kan inte göra våld på sig själv.
Det där landar du alltid. Det är väldigt fint att du ska, att man alltid ska.
Jo, men vad ska man, sig själv, vad, men vad är alternativet? Vad ska du göra? Alltså så här, när det nu blir så här att du har fuckat upp det här med bank-ID eller att du har problem.
Ja, men det är klart, då måste jag ju lösa det.
Ja, bara. Du måste lösa det. Och, att,
och
så här,
det jag gör nu är att jag samlar ihop lite andra ärenden också, för då kan jag passa på att klippa mig som jag borde göra, köpa plastlådor på Rusta och lämna in ett cykelhjul på cykloteket.
Jo, men, och jag menar, vi är tillräckligt gamla både du och jag för att veta hur vi borde göra för att få det att funka, alltså strukturera upp, göra listor.
Jag är inte riktigt helt säker på hur jag ska göra med de här 1000 mejlen om olika träningar.
Nej, men du måste ju, alltså det vet du väl, alltså om man tittar så här, om man tar en handbok i sånt där, då skulle det vara så här, ja det där rör jag inte nu, utan det tar jag, det ägnar jag liksom en timme åt då, och då liksom prioriterar jag, gör någon slags lista där jag tar i rätt ordning. Alltså det finns väl jättemånga sätt att göra det på som liksom är strukturerat, om man då inte kan liksom bolla allting samtidigt. Alltså det är helt övertygad om att det går att lösa, men samtidigt är det så här, vi är ju nu närmar oss ju, en av oss närmar oss 40 och en av oss springer ifrån 40 med ljusets hastighet. Och lite sådär är det ju, okej, okay, men det här är det vi har att jobba med. Hur ska vi göra liksom, hur ska vi göra med den här lermassan för att det ska bli så bra som möjligt i livet? Förstår du? Det går ju inte, du kommer ju aldrig kunna bli en framgångsrik vd för något stort bolag i Norden. Nej. Som bollar 1000 bankkunder. Alltså det skeppet har ju.
Nej, men om det är någonting som jag ändå har lärt mig, det är att alltså att man, jag tror vi är lite olika där. För du tycker ju att man alltid ska ge sig själv en kram. Jag tycker att man ska ge sig själv lite hård kärlek typ. För att om det är någonting som jag har lärt mig de senaste 10 åren, så alltså med mig själv, så är det ju att man kan typ utvecklas och faktiskt lära sig nya saker. Att det inte är kört. Att man faktiskt inte är dömd till något då, eller predestinerad till något så här olyckligt eller dåligt beteende.
Nej, men det är sant. Men då undrar jag, alltså, för att, jag menar, så länge jag har känt dig nu, vilket ju börjar liksom närma sig 10 år, eller det är väl 10 år, ja. Så ja, är det ju vissa egenskaper hos dig.
Det är prick 10 år, det är nästan på dagen 10 år.
Ja. Så är det vissa egenskaper hos dig som överhuvudtaget inte har förändrats alls. Alltså, och, jag menar, och då tänker jag ju så här, ja okej, okay. Visst du kan ju ha den inställningen att du ska utveckla, men det kan ju också bli då att det blir någon slags falsk känsla av att det här ska jag ta tag i sen, för att det här ska jag bli bättre på, istället för att så här, okej, okay, så här är jag, hur kan jag liksom maximera mitt sätt att vara på i det, istället för att tänka att du ska liksom utvecklas och bli någonting annat.
Ja, just det. Nej, men jag behöver nog typ bra verktyg, för det är väl också att det är svårt att alltså för 10 år sedan, då blev jag stressad av att 2 gånger per termin så fick jag ett mail från förskolan.
Ja.
Men nu är det 5-10 mail per dag som har olika saker med barnen att göra, så att det är väl att...
Och det är väl samma grej, tänker jag. Det är väl också det här, du vet, lite fönsterkuvert. Du har haft problem med liksom kronofogden tidigare. Alltså, du har väl en känsla någonstans innerst inne av att du är liksom någon slags fuck up, som någon slags grundton, som ju inte stämmer. Mm. Alltså, och jag menar, det är väl det jag menar med att vara snäll mot dig själv och krama dig själv. Att du är ju liksom...
Ja, ingen... ja, men att jag inte hatar mig själv, typ att jag är uppgiven. Gud, jag är sämre. Nej, men jag känner nog... en grundmurad kärlek till mig själv. Uh-huh. Jag tycker ju att jag är en present som jag håller fram till olika väl utvalda personer.
Ja, och då, det är väl kanske en skillnad då mellan
alltså
dig och mig.
Det var ett skämt.
Ja, jag fattar det. Men det kanske är en skillnad mellan dig och mig då. Alltså apropå att ge sig själv tuff kärlek eller vara snäll mot sig själv. Jag tittade jag hittade liksom gamla anteckningar i källaren nu, för vi håller på och röjer där, som jag sa då i lördags. Och så liksom från när jag var 20, alltså så här dagböcker typ, som jag liksom har glömt bort överhuvudtaget. Alltså det är så jävla mycket ångest, och det är så jävla svart, och det är så jävla mörkt.
Vadå, vad skrev du för någonting?
Nej, men bara att allt är värdelöst liksom, hela tiden. Alltså på olika sätt. Alltså på olika vis, så att allt är åt helvete och att allt är skit liksom.
Och vadå, men exemplifierade du det? Vad var det du tyckte var skit?
Nej, men allt, bara allt. Allt är skit. Alltså att livet är skit. Och sen så är det så här, det är det man måste lära sig att leva med. Alltså, och det är så här, och den grundtonen har jag haft väldigt länge. Och då tänker jag så här, och jag får sån ångest när jag tittar på det där. Liksom när man var 20 och jag bara, gud vad jobbigt att ha det så. Och tycka så hela tiden. Och då minns jag ju hur det har varit för mig, det här med att... liksom försöka hela tiden kämpa för att liksom hålla sig vid ytan och krampaktigt liksom hålla sig flytande och sådär. Och hur den känslan genomsyrat hela mitt liv liksom, från jag var alltså nybliven vuxen och flyttade hemifrån tills liksom för några år sedan. Alltså, så jag tror att där är liksom någon slags grund, det är någon slags grund skillnad i oss där, som apropå det här med att vara snäll mot sig själv eller ge sig själv tuff kärlek. Mm. Du kanske kan behöva lite mer tuff kärlek från dig själv, medan jag tycker...
Ja, precis, alltså det där går ju inte att säga typ, ja men folk som är som Nemo Edén behöver tuff kärlek, eller sådana som är som Nemo Edén behöver bara en kram, eller sådana som Nemo Edén behöver bara styra upp sin skit, utan det är ju så otroligt olika vad man behöver.
Ja. Men jag menar,
det är en viktig insikt om typ mänskligheten.
Ja, och det kanske är så att du jag tycker ju att du ska jag vet inte, alltså, om man ska göra någonting av allt det där, så är det ju så här, ja, för 10 år sedan var det jobbigt att få 2 mejl i veckan, nu får du 3 mejl om dagen om samma saker, och det är fortfarande asjobbigt. Och jag vet inte om det är jobbigt med fönsterkuvert, jag vet inte hur du är med sådana där saker. Det är ju liksom ja, antingen så omfamnar du eller så gör någonting åt det. Typ.
Ja, nej, det är dags att göra något åt det.
Ja, men vad ska du göra då? Vad är planen då?
Ja, men du säger att det finns tydliga liksom att det finns hjälp att få, att det finns metoder. Och
det kan ju inte komma till en överraskning för dig att det finns liksom folk som
ja, men jag känner ju till den här att man kan säga så här, för jag gör ju alltid to-do-listor liksom,
ja,
med ett klockslag. Ja. Jag känner till att man kan säga att ja, men det där öppnar jag 15-16 och låter inte det påverka mig innan.
Ja.
Men jag behöver nog ännu lite mer handfast tips.
Alltså ja, men du gör ju jättebra grejer. Du stänger av datorn, eller den här internetfunktionen, har på sån här viloläge, för att du vet att annars så blir du liksom, håller du på med massa annat. Alltså du har ju massa olika sätt att lösa saker på. Men
men jag behöver nog göra lite fler, alltså en lite större verktygslåda. Jag kanske har den här liksom 299 kronors lådan på Biltema, fast jag behöver hela bits-sättet för liksom 799 spänn. Det måste jag investera i.
Jag tycker du ska bli mer yvig och charmigt slarvig, alltså utåt. För att det du har är ju ofta att du har en ganska professionell yta, alltså gentemot ja. Andra. Och sen så, men sen så skrapar man lite på den, så märker man att oj, där var det ganska mycket kaos inuti det.
Ja, just det.
Alltså om du istället skulle bara bli lite mer som vår favorit Ann Söderlund, inga jämförelser övrigt, men jag menar,
nej, liksom men är... du skulle bli kaos. Alltså, nu är det ju så här, det som är skillnaden nu också, fan, det, vi ska inte bli för långdande kring det, för det är
ju otroligt, men det är skitspännande ju, jag älskar
tråkigt.
Det.
Men alltså nu har jag ju hand om i princip all försäljning och alla kunder i Spring Snyggt. Det är ju jätte så här stora typ affärer och alltså där är jag, det jag inte kan skylla på någon annan eller peka på någon annan, utan det är jag som har hand om typ att leverera och ge klara besked och skicka spottar i tid.
Du har haft jättemånga sådana jobb. Du jobbar ju på Nyheter 24 och du har ju jobbat på det här Rensa Sverige eller vad hette? Alltså 50-öringar. Ja. Jag menar, sånt där har jag ju aldrig klarat av. Ha liksom nej. Typ den där typen av jobb där man liksom gör. De enda gångerna jag har haft sådana där jobb är ju typ, då har jag börjat skicka hora och typ få vara ledig en dag i veckan. Så jag tycker jag är jätteimponerad av dig.
Men där tycker jag bara ska krama om dig själv.
Samtidigt som jag viskar hora i mitt eget öra.
Ja, nej men ja, det är klart att jag kan klara vissa saker. Det problemet är att alltså, jag tror tillvaron kräver otroligt många bollar. Alltså kanske mer än någonsin. Mm. Jag vet inte hur pigg den spaningen är. Jag tänkte ju på det också. Jag nämnde det här om veckan i podden. Att förut när jag skulle hjälpa mamma och pappa med grejer så var det så här. Köpa och stapla bed. Rensa rabatter, kupa rosor, släpa trädgårdsmöbler, bära båtar och sånt där.
Just det.
Och det är det ju fortfarande, fast nu är det liksom en liten bråkdel av allt jag ska göra. För nu är det nästan bara så här tekniska saker. Typ fixa bank-ID, ladda ner. Jaha, HBO Nordic funkar tydligen inte längre. Då måste man skaffa HBO Max. Mm. Varför
alltså
funkar
till dina föräldrar
inte Apple TV?
Inte till dig själv nu?
Ja. Nej, alltså precis. Min mamma har ju liksom alltid en lista med saker som hon behöver hjälp med. Mm. Och nu plötsligt, sedan några år tillbaka, så upptas det där till 80% av olika tekniska saker.
Just det.
Som är ju helt så här, omöjligt. En grej som hände för pappa var att han hade... De hade varit... Säg till om jag berättat det här. Jag tror inte jag gjort det. De hade ju varit jättelänge i Hudik, så kom de hem nu.
Ja.
Och pappa har bytt telefon när han var uppe i Hudik. Det här innebär ju att hans nya telefon känner ju inte till nätverket där hemma. För det hade varit uppkopplat. Så att därför har han surfat slut på sin surf.
Ja.
För att han inte har kört någon wifi.
Ja, just det.
Och då har han varit på någon så här vaccinationsgrej och ska ta tredje sprutan.
Ja.
Och då har han inte kunnat få fram sitt bank-ID. Så därför har han stått i en kö skitlänge. Och sen inte kunnat vaccinera sig. För han inte kunnat ta fram sitt vaccinationspass.
Och han har inte förstått själv vad är det som har hänt. Liksom.
Nej, vad fan funkar inte mitt internet för? Mm. Och inte mamma heller fattar varför plötsligt pappas telefon inte funkar. Mm. Och när hon ringer och berättar om det så bara, jag frågar så här, hur mår mamma? Hur är det med dig? Det är kaos. Vårt liv är kaos. Mm. Lasse kan inte göra någonting som han normalt gör. Han stod i kö till vaccinationen 1,5 timme. Så kunde han inte vaccinera sig på grund av att hans telefon inte funkar. Och sen med lite telefonsupport då, så kunde jag ju liksom lista ut vad det var som hade hänt, och de fick skriva in då lösenordet till wifi i hans telefon och sånt där, han kunde surfa igen. Men jag tänkte på det att det är inte, jag tror inte att det är varje generation gamlingar som har fått det så svårt som mina föräldrars generation. Alltså det är så mycket också det här med att jag började köpa en ny tv till dem för att det slut. Det här marknätet bara ner så att de behövde typ vaska en 13 år gammal tv och såna saker.
Just det.
Så att det blir ju ett väldigt, väldigt mycket krångligare samhälle på många sätt. Och det gör att väldigt många, och bland annat då mina föräldrar, får åt helvete för många bollar att jonglera.
Ja, just det. Och då spiller det ner på dig.
Ja, jag jonglerar ju också deras bollar. Men det var egentligen inte det jag menade, att det är också en boll i mitt liv av de här bollarna. Utan jag menar bara att det är en komplex tillvaro på något sätt.
Men yttre både... omständigheter tvingar ju dig in i liksom någon slags roll där det inte funkar att vara en fuck-up som liksom...
Nej, men så är det. Ja. Och det är väl en grej kanske också som har hänt i mitt liv. Det är att jag är vuxen fullt ut. Det finns ingenting att skylla sig bakom. Det finns ingenting så här att man är liksom 29 år bara, vad vuxen poäng, jag har köpt en bil. Nice. Utan nu har jag en bil som ska tas om hand. Jag har föräldrar som ska tas om hand. Jag har liksom deras och mitt eget landställe att ta om hand. Jag har barn med aktiviteter. Alltså, det är ju så det är att vara vuxen. Det blir väldigt många bollar bara med liksom att man blir äldre.
Men det är fortfarande så att du reflekterar lite över det.
Alltså, ja, jag menar,
det kommer inte helt naturligt.
Nej, absolut inte. Hela det här samtalet handlar ju om att hur otroligt svårt det verkar vara för mig jämfört med hur det är för andra.
Och där tror jag att du och jag är, jag tror många känner igen sig i oss, men jag tror också att många inte känner igen sig i oss. Alltså, för att jag tror att många människor, de liksom, de reflekterar inte så mycket över det där, utan de lever sitt liv och är vuxna liksom.
Ja, ja, verkligen. Och jag tror att när vi började den här podden så...
Ja, men då liveade vi. Det har vi pratat om. Att vi liveade vuxna. Och det, att vi liksom...
Ja, verkligen. Ja. Men att jag trodde på något vis att jag var en så här bra vuxen. Just för det. Att jag kände mig som en...
Man gjorde riktiga
som en
saker.
Bra pappa. Mm. Ja, alltså att jag var närvarande. Jag var med barnen och så där. Ja. Att därför var jag himla bra. Men det är lite grann som... Jag tror det var Linda Skugge som sa det. När hon hade... Hon sa att alltså, de som blir eftertraktade skribenter... Ja. Det är ju inte de som skriver liksom skitbra ibland. Utan det är de som alltid levererar i tid. Mm. Som skriver både en bra rubrik och en ingress. Mm. Så att inte liksom en redaktör behöver tänka på det. Utan som bara alltid levererar, som är smidigt att göra med. Och kanske lite är det så i föräldraskapet också. Att ja, visst, man kan vara charmig och leka roliga lekar och vara en stor del av barnens liv. Det är en viktig sak, men det är också en viktig sak att få liksom hela logistiken att bara flyta på. Det ingår.
Ja, det gör det.
Ja, skönt att vara prata lite.
Ja, men i spännande fall. Det ska bli kul att se dig, för nu kommer du snart få ytterligare en boll om 22 veckor eller vad det blir, och bolla.
Ja, precis.
Så det kommer ju
ja,
bli...
Ja, men nu har jag ju hjälp av... Alltså jag har ju bollar hemma som har fått armar och ben.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, om du säger det så.
Du låter tveksam. Mm. Ja, nej, men... Så det kommer nog gå bra.
Kul, och vi hörs om en vecka.
Ja, det gör vi verkligen. Ha det bra, hej då.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.